Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister och liberal, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Vi spelar in på förmiddagen, fredag den 20 februari. Erika Mårtensson heter jag. Välkomna! Romina Pourmokhtari, välkommen till lördagsintervjun.
Stort tack.
Mandatperioden, den är ju snart slut, och under den här intervjun så tänkte vi försöka sammanfatta lite hur det har gått med klimatpolitiken. Du kommer ju snart gå på föräldraledighet. Vilken är den enskilt viktigaste reform som du är mest nöjd med?
Mest nöjd med? Då skulle jag nog säga kärnkraften och hur vi har förändrat lagstiftning för att plocka bort de hinder som finns, men också finansiering. Och ett tecken på det tycker jag ändå är att Socialdemokraterna lägger precis lika många kronor i sin skuggbudget på just kärnkraftsfinansieringen som den här regeringen gör. Så att kul att det kan samla en större bredd också.
Mm. Ni gick ju till val på sänkta bränslepriser och att klara klimatmålen, och nu när det bara är ett halvår kvar till mandatperioden är slut så kan vi konstatera att ni har klarat det ena. Det är billigare att tanka, men när det gäller klimatmålen så visar beräkningarna att ni kommer att missa alla klimatmål. Hur ser du på det?
Men vi är inte färdiga med klimatarbete i Sverige. Det är mitt perspektiv på den frågan. Och det här med att vi inte kommer nå dem, tycker jag man kan formulera sig också som att vi behöver mer politik för att lyckas nå dem. Och när man tittar på exempelvis hur tidigare regeringar låg bättre till för att nå målen, då byggde ju det inte minst på en väldigt hög reduktionspliktsplan som alla partier, inklusive Miljöpartiet, nu har backat ifrån. Så att frågan är ju, hur blickar vi framåt? Hur ser vi till att ha lite mer stabilitet också i klimatpolitiken framöver? Och då menar jag att vi behöver ett större fokus på elektrifieringen av transportsektorn än vad vi har haft tidigare.
Men det finns ju ändå mål. Vi har ett delmål snart, 2030. Är det inte viktigt att ändå nå och ligga på enligt plan, så att säga?
Absolut. Och sättet som den här regeringen vill lyckas med det är ju, om man vill titta på kort sikt, att satsa på laddinfrastruktur, där vi under den här mandatperioden hittills byggt nästan 210 000 nya laddpunkter. Det är mer än dubbelt så många som hela förra mandatperioden. Utbyggnadstakten per år har mer än fördubblats jämfört med tidigare mandatperiod. Vi arbetar också med olika satsningar som handlar om hur vi ska få den tunga delen av transportsektorn att ställa om. Så att vi gör ju många konkreta insatser på kort sikt också, men det kräver mer, och det vi behöver mer av, det är just den här elektrifieringstakten.
Faktum kvarstår att som det ser ut nu så kommer ni inte att klara målen. Det är många som slår fast. Inrikestransporter är ju den sektor där Sverige fortfarande har höga utsläpp som kan sänkas om man vill. Du var inne på det lite här. Drygt en tredjedel av Sveriges totala utsläpp kommer därifrån. Och den största delen kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar dominerar. När ni sänkte reduktionsplikten och skatten då på fossila bränslen, då visste ju ni att utsläppen skulle öka i trafiken. Då sa du att regeringen skulle komma med andra åtgärder för att kompensera för det där. Varför har ni inte gjort det?
De andra åtgärder som vi har kommit med, det är ju inte minst att satsa på elektrifieringen. Både genom de laddstolpar som jag nämnde nyss, men också genom klimatpremierna som exempel. Där de har tredubblats 2024 till 2027 jämfört med 2020 till 2023. Så att stöd till att köpa fossilfria elektriska lastbilar, arbetsmaskiner och bussar, det är någonting som regeringen satsar kraftigt på.
Men allt det där som du räknar upp nu har ju inte på långa vägar kompenserat för de ökade utsläppen som sker i trafiken nu på grund av att ni sänkte skatten och sänkte reduktionsplikten.
Ja, men det stämmer. Det räcker inte hela vägen, och det är därför som Liberalerna vill öka elektrifieringstakten, och vi arbetar hela tiden inom regeringssamarbetet med olika förslag som främjar hur vi ser till att faktiskt elektrifiera vår transportsektor, hur vi ser till att förbättra transporteffektiviteten. En sån sak som jag tror att få väljare känner till är våra järnvägssatsningar. 16 miljarder per år på järnvägsunderhåll numera. Det är tillgängliga medel som är högre än någonsin, så vi gör ju många insatser. De räcker inte om man jämför sig med den här tidigare planen för ökad biodrivmedelsinblandning som ju alltså samtliga partier har backat från på oppositionssidan. Så jag tycker det är viktigt att ha med sig, hur ser vi till att inte bara jämföra oss med den tidigare planen för biodrivmedelsinblandning, utan hur ser vi till att blicka framåt? Och då är det ju elektrifiering.
Ja, men en sak att blicka framåt mot är ju 2030-målet till exempel, och det är ju bara några år bort. Och det det kommer ni ju missa. Det visar alla beräkningar, i era egna också. Och i 1 maj nu i år så kommer den så kallade styrmedelsutredningen. Det är en utredare då som har fått i uppdrag att komma med förslag på hur utsläppen kan minska. Men mandatperioden är ju snart slut. Varför har det dröjt så länge med de här förslagen?
Alltså, det är ju inte ett magiskt svar som kommer lösa den här frågan och se till att man plötsligt når alla mål. Utan jag menar ju att just det har ju också varit en svaghet med den tidigare klimatpolitiken. Jag kommer inte lägga alla ägg i samma korg.
Nej, men det gäller ju att lägga några ägg i alla fall i korgen.
Det gäller även för utfallet från styrmedelsutredningen. Att jag ser ingenting som ett enskilt svar. Jag menar ju att det är skälet till att vi har hamnat där vi har hamnat. Under den här mandatperioden så minskar utsläppen samtliga år förutom 2024 är bedömningen. Och det som hände 2024, det var ju just den här baksmällan från att en hög reduktionsplikt ledde till väldigt höga priser vid pump och alla partier förutom ett gick till val på att sänka bränslepriser. Hur ser vi till att vi inte hamnar där igen? Där är ju mitt svar som liberal att vi behöver en bred palett med många olika lösningar där staten satsar på infrastruktur för elektrifiering, laddstolpar, där staten satsar på klimatpremier, där vi också har en balanserad reduktionsplikt som inte är på 0% som vissa partier vill, men inte heller på 50% som andra partier.
När ni minskade reduktionsplikten, då ökade Sveriges utsläpp med 7% år 2024. Men det är som du säger att utsläppen minskade 2022, 2023 och 2025, men alldeles för låg takt för att vi ska kunna klara målen. Så att du säger att de minskade, det är ju från en alldeles för hög nivå och alldeles för lite. Så frågan återstår, varför sänkte ni reduktionsplikten och skatten på bränsle, fossila bränslen, utan att först ha en plan för hur utsläppen skulle minska istället?
Vi sänkte skatten på drivmedel och reduktionsplikten för att det var en stark vilja hos både det svenska folket och samtliga partier i Sveriges riksdag förutom Miljöpartiet. Vad man sen ska ersätta det med, det menar ju vi är elektrifiering. Och därför satsar vi på många olika sätt med en bred palett av lösningar för att främja elektrifieringen inom transportsektorn. Och det menar vi är vägen framåt. Sen tycker jag också man i den här diskussionen kan ha med sig, vad är det som faktiskt rent tekniskt har hänt med reduktionsplikten? För att när vi tillträdde var ju reduktionsplikten väldigt hög och det gjorde att priserna på de här biodrivmedlen var väldigt höga. När vi sen sänkte det 2024, då sjönk ju också priset på biodrivmedlen. Och därför säger ju Liberalerna att reduktionsplikten borde vara ungefär 12%. M och KD har sagt att den borde vara 6% och SD sa att den borde vara 0% och nu är den på 10. Jag är inte nöjd, men jag skulle ändå säga att svenska väljare tydligt där kan se vilken funktion Liberalerna fyller i svensk klimatpolitik.
Mm. Vi ska prata mer om elektrifieringen sen och när det gäller just i trafiken. Men den här styrmedelsutredningen som kommer i maj då, där det ändå ska finnas då en liksom förslag för hur man ska kunna få ner utsläppen i trafiken, den kommer ju väldigt sent under mandatperioden. Det är bara några månader kvar till valet då. Ingenting som finns i den här utredningen kommer ju hinna bli verklighet innan mandatperioden är slut, eller hur? Det blir ju nästa regering som får ta tag i det där.
Då kanske du vet mer om innehållet än vad jag vet, för det finns ju politik som går att genomföra med ganska snabb effekt, exempelvis reduktionspliktsförändringar eller ja, det finns många exempel på det. Däremot så har ju vi haft ett särskilt önskemål om att titta på exempelvis utsläppshandel och hur ska man kunna få igång ett sånt system, och där har ju skett en utveckling inte minst på europeisk nivå som kanske försvårar för en sån nationell tidsplan. Men återigen, det regeringen gör för att främja minska utsläpp inom transportsektorn. Det är ett stort fokus på förutsättningarna för elektrifiering. Inte bara bland personbilarna och de bilar som jag brukar säga ändå står på parkeringsplatserna många timmar om dygnet, utan också den tunga sektorn där vi satsar mer än tidigare på klimatpremier, på stöd till lastbilar, där vi försöker främja den här utvecklingen där industrin också kan ta ett kliv framåt.
Men de här snabba åtgärderna som du sa själv här exempel, ja till exempel att höja reduktionsplikten, tror du att det är det ni kommer att göra?
Nej, alltså jag tror ju att vi behöver komma bort ifrån fokuset på att göra det dyrare vid pump och prata mer om hur vi faktiskt ser till att få bort utsläppen ur transportsektorn på riktigt. Det vill säga genom att vi ställer om från en fossil transportflotta till en elektrifierad.
Mm. Om vi håller oss kvar lite där med de utsläpp som har skett under den mandatperiod som ni har suttit i regering, när utsläppen inte då har minskat i den takt så att vi kommer att klara målen. När det gäller finanspolitiken Då fick regeringen svidande kritik nu i veckan från Finanspolitiska rådet för att ni har använt upp allt reformutrymme även för nästa mandatperiod. Kommande regering kommer nästan inte ha några pengar alls till nya satsningar. Och det är ju lite samma sak när det gäller klimatutsläppen som också är en slags budget kan man säga. Eftersom minskningstakten då har varit så låg under den här mandatperioden så måste Sverige minska utsläppen extremt snabbt under nästa mandatperiod. Hur ansvarsfullt är det?
Men det är en jättebra fråga, för jag håller verkligen med om att det finns en utsläppsbudget, ungefär som att det finns en ekonomisk budget. Så det där är ett väldigt bra sätt att tänka. Måste flika in här att jag har försökt få in det sättet att tänka i regeringens arbete genom att i Tidöklimat, klimat, vår överenskommelse, just skriva in att vi ska ha det perspektivet kring utsläppen. Involvera Finansdepartementet mer när vi arbetar med budgetar och så vidare, så att det inte bara blir ett nischat klimatområde utan att det genomsyrar hela arbetet. Men hur vi då ska se till att komma i kapp. Jag tycker att det här bygger på att man, alltså vi lever i en demokrati. Vi har valrörelser där vissa frågor sticker upp, och alla minns ju att 2022 var ett extremt fokus på höga elpriser och dyra priser vid pump. Och då blir det ju lite effekten att man får en baksmälla. Och jag menar ju att sättet vi undviker att jobba så här framöver, det är ju att inte lägga alla ägg i samma korg, inte fokusera helt på ett sätt att lösa klimatfrågan, utan att ha en bred palett av många olika lösningar.
Men det där att det var väldigt dyrt att tanka där precis i samband med valet 2022, det berodde ju på Rysslands invasion i Ukraina. Oljepriset steg väldigt snabbt. Nu har ju oljepriset sjunkit jättemycket sedan dess. Varför ska det fortfarande vara så pass billigt att tanka i Sverige?
Alltså det var ju en kombination av saker som gjorde att det blev dyrt vid pump. Det var ju både, såklart som du nämner, Rysslands krig mot Ukraina och att det drev upp drivmedelspriser. Men det var ju också det faktum att vi hade en så pass hög inblandning av biodrivmedel i reduktionsplikten, att vi köpte upp en tredjedel av hela världens produktion av HVO. Sverige bidrog under den perioden, under Miljöpartiets ansvar, till att driva upp priserna något enormt för det som behövs för minskade utsläpp på kort sikt. Man skrämde iväg andra länder från att ha hög reduktionsplikt eftersom vi köpte upp så otroligt mycket av hela världsmarknaden. Priserna på de biodrivmedlen var långt högre än vad de är nu när den här regeringen har fört en mer ansvarsfull och balanserad användning av det här kraftfulla verktyget som reduktionsplikten utgör. Så om man tittar på literpriserna för biodrivmedel, då ser ju de helt annorlunda ut än vad de gjorde innan vi ändrade reduktionsplikten. Men det är klart att ibland kan det ju också för mig som klimatpolitiker vara väldigt frustrerande att det blir så tvära kast. Att eftersom det var så himla dyrt 2022 så blir det liksom lite svårt att argumentera för att hörni, nu finns det ett utrymme att exempelvis anpassa oss efter hur priserna ser ut på världsmarknaden när de är mycket lägre än vad de var då.
För vi har ju mycket lägre bensin- och dieselpriser än de flesta andra EU-länder. Från Danmark och Norge så åker man över gränsen för att tanka hos oss till exempel. Är det rimligt?
Det är ju precis det man vill undvika, att man exempelvis har sån grannlandstankning. Och när vi tittar på statistiken för utsläppen, då ser vi att det är just där som man har haft svårt att bedöma också hur pass, vilka effekter det kommer få. Alltså vi hade ju en väldigt livad diskussion i samband med statsbudgeten om att statistiken inte stämde överens med prognoserna. Och det var mycket just den här grannlandstankningen som var orsaken till det.
Okej, det är på gång med ett nytt utsläppshandelssystem inom EU, där utsläpp från trafiken då kommer att ingå. Sedan många år så finns det ju ett system med utsläppshandel för industrin, men från 2028 är det tänkt att det här nya systemet då ska börja gälla. Och tanken är att det inom EU ska sättas ett utsläppstak och att de som producerar och levererar bränsle, fossila bränslen då, kommer att behöva köpa utsläppsrätter. Kort sagt så kommer det bli dyrare för en mackägare då att köpa in diesel och bensin. Det här nya systemet, kommer det att göra att det blir dyrare att köra fossilbil i Sverige?
Det beror på. Om Sverige gör det vi ska, då kommer det inte bli så. Om Sverige inte gör det vi ska, då kommer det bli lite dyrare. Och som det ser ut nu, då kommer det bli lite dyrare.
Hur mycket då?
Det vet vi inte än. Det är bara spekulationer om man pratar om sådana siffror. Jag brukar avstå från att spekulera om alla möjliga saker. Spadtag, kronor, vid pump och annat. Men det finns säkert andra politiker som gillar att gissa fram olika siffror. Man vet inte det förrän systemet är på plats. Och man påverkas också. Alltså, det fantastiska med utsläppshandel om man jämför det med skatt, det är ju att det är ett dynamiskt system. Alltså, i utsläppshandeln så är priseffekten en konsekvens av hur pass långt det har kommit. Det vill säga, elektrifierar vi snabbare, då blir det inte så mycket dyrare.
Men du säger att det beror på om det kommer bli dyrare att tanka eller inte. Alla experter som vi har talat med säger att det går inte att nå 2030-målet utan att höja bränslepriserna. Utsläppshandelssystemet kommer ju att leda till det.
Men eller vilka mål menar du då? Nu hängde jag inte riktigt med här. Nej. För att 2030-mål, det här är ju ett system som kommer på plats som du nämner efter 2028.
Ja. Och 2030 så har ju vi ett mål att vi ska sänka utsläppen ifrån trafiken.
Om man då pratar om exempelvis vårt EU-mål, ESR-målet som just rör transportsektorn bland annat, så menar inte jag att vi har missat det målet. Utan jag menar att vi har en skarp utveckling till 2030 som vi måste klara av och vi har fortfarande potential att klara av den.
För du menar inte att vi har missat det målet?
Nej, missat mål, det är inte 2030 än. På samma sätt som oppositionen kunde slå sig för bröstet för att de nådde mål trots att de nu har backat från planen som gjorde att de nådde målen, så tycker inte jag att vi ska ta ut förluster i förväg och säga att vi har missat ett mål till 2030. Vi är inte vid 2030 än.
Det är vi inte, men om man tittar på prognoserna i er egen klimatredovisning från budgeten i höstas så skriver ni själva tydligt att ni kommer inte klara målet 2030 med den politik som nu förs.
När budgeten lades fram för 2025, då var prognosen att vi kommer nå det här målet och ha 2 miljoner koldioxidekvivalent ton i överskott. Sedan kom en annan prognos som visade att vi missade med minus 0,4 ungefär. Och nu så hade vi ju ett enormt bakslag med 5,8 miljoner ton som regeringen har knappat in på med 1,5. Så att vi jobbar ju hela tiden med nya budgetar, med nya förslag för att nå de här målen. Och när man tittar på då exempelvis utsläppshandeln och vad får det för konsekvenser för svensk transportsektor, då är det väldigt viktigt att ha med sig att ju snabbare vi lyckas med den här elektrifieringen som jag tjatar på om här i intervjun, ju mindre priseffekt får vi vid pump även för fossila bränslen. Mm. Det är det som gör utsläppshandeln till ett så fantastiskt verktyg.
Jag vill stanna kvar lite ändå vid bränslepriserna eftersom att det har varit en viktig fråga var i valrörelsen också. När Tidögängets partiledare träffades hemma hos statsministern i Strängnäs strax före jul, då skrevs det ihop ett dokument och i det så står det bland annat att drivmedelspriserna behöver fortsätta vara låga för medborgare och verksamheter även efter att de nya reglerna om utsläppshandel träder i kraft. Slutcitat. Och regeringen har också i sin klimatpolitiska handelsplan skrivit att konsumenter och verksamheter fullt ut kompenseras för effekterna på drivmedelspriser. Vill regeringen alltså kompensera hushållen för det högre priset vid pump?
Ja.
Hur då?
Om man vill ha ett exempel så genomförde vi nyligen en höjning av reduktionsplikten där vi tidigare låg på 6% och numera ligger på 10%. Och när vi gjorde det då såg vi till att sänka drivmedelsskatterna ungefär lika mycket som vi bedömde att höjningen av reduktionsplikten skulle påverka priset vid pump. Så det är ett sätt som man då kompenserar genom att det inte blir dyrare vid pump men man får en större klimateffekt.
Alltså sänka skatten på bränsle, det går väl knappt att göra mer. Vi ligger ju redan på EU. Miniminivåer.
Alltså, det är ett exempel. Du nämnde hur kan man göra en kompensation. Men om man är intresserad just av så här hur man ska lyckas med de här kompensationerna för hushållen så det finns många olika exempel. Det där var ett ytterligare exempel är ju hur vi numera är faktiskt det första landet av alla EU-länder som nyttjar EUs nya sociala klimatfond. Där vi då tar hjälp av EU-systemen för att faktiskt få medel som vi kan använda för att kompensera exempelvis om man vill köpa en eldriven bil och bor med ett visst avstånd till kollektivtrafik och annat i glesbygd. Så att det finns många modeller för kompensation för hushållen.
Jag måste bara fråga om det här med kompenseringen, en sista grej innan vi går vidare. Tanken med EUs utsläppshandelssystem är ju att minska utsläppen. Och det är ju ändå det som också är ditt uppdrag som klimat- och miljöminister. Om man kompenserar den som kör bil för ökade drivmedelspriser eller att det blir dyrare när biobränsle måste blandas in. Vad har man då vunnit?
Alltså, poängen med utsläppshandeln är ju inte att göra det dyrare utan poängen med utsläppshandeln det är att minska utsläppen och det är inte ett likhetstecken däremellan.
Nej, men att det blir dyrare blir en konsekvens. Om man sätter ett tak för så här mycket utsläpp får det ske inom EU från fossila bränslen så måste man antingen sälja mindre, köra mindre eller blanda i mer biobränsle i det fossila för att få ner utsläppsnivåerna. Och båda de sakerna gör ju att priset ökar. Biobränsle är ganska dyrt och säljer man mer. Så det blir ju dyrare.
Men en sån sak är ju, vilka vinstmarginaler har drivmedelsbolagen på biodrivmedel? För det vi exempelvis ser är ju att det var en extrem prissättning under den tiden då vi hade väldigt hög reduktionsplikt. Så att det blir ett högt tryck på drivmedelsbolagen, det blir ett högt tryck på bränslebranschen att lyckas med omställningen. Det blir ett högt tryck på politiken att öka takten i elektrifieringen. Men vi menar ju från regeringens sida att det är inte rätt väg framåt att ha 40 kronor liten och luta sig tillbaka. Utan vi behöver arbeta på ett sätt som bygger stöd för klimatarbetet. Vi måste jobba mer med folk och inte mot folk i klimatomställningen.
Mm. Okej, vi ska prata lite mer om elektrifiering, för det har du pratat mycket om här. Det är det som ni ofta lyfter fram, och du har gjort det här också idag, som lösningen för att få ner utsläppen. Och ni har ju satsats också mycket på, som du var inne på, att bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Det har kommit till jättemycket nya laddstolpar under när ni har suttit vid makten här. Men samtidigt så har elektrifieringen av fordonen stannat av och halkat efter då när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen. Under de senaste 2 åren så har den tidigare starka ökningstakten av andelen elbilar bland nyregistrerade bilar stannat av. Och bland annat då så kan man ju säga att en orsak till det kan vara att det fossila bränslet har blivit billigare och elbilstödet togs bort. Är det inte problematiskt att ni har minskat incitamenten för folk att byta till elbil?
Ja, vi vill ju ha höga incitament för att byta till elbil, det håller jag med om. Men den förra modellen som vi då har ändrat på, där halva klimatbudgeten i princip, alltså 7 miljarder i utgifter, gick till att finansiera fabriksnya Tesla-bilar, det tycker jag är förlegad klimatpolitik. Alltså jag vill ju avskaffa symbolpolitik, jag vill avskaffa ineffektiv politik och ersätta det med saker som fungerar. Och det här kan jag känna rätt stor frustration över, för den här regeringen har faktiskt lagt de största klimat- och miljöbudgetarna någonsin. Jag får väldigt ofta frågor om vad vi har dragit ner på, elbilspremier, bränslepriser och så vidare. Men jag får sällan frågor om vad det är som gör att våra budgetar trots detta är större än alla de rödgröna klimat- och miljöbudgetarna.
Men då, om ni säger att ni har satsat mer än någonsin, om ni har satsat så här mycket pengar som du beskriver, då måste det ju vara ganska dåligt satsade pengar eftersom ni verkar missa alla klimatmål. Och ni säger att ni ska ha en effektiv miljö- och klimatpolitik
och satsa så mycket pengar. Om man tittar på antalet bilar som säljs, då ser det ju verkligen ut att vara ineffektiv klimatpolitik. Men mitt perspektiv som liberal, det är ju vad är faktiskt politikens jobb? Vad är det skattemedel ska satsas på? Och då handlar det inte om att subventionera fabriksnya Tesla-bilar med 7 miljarder, utan det handlar om att ta de 7 miljarderna, göra dem till kanske 12 miljarder och lägga det på laddstolparna så att det är fler som ser att elbilen kan vara ett alternativ för mig. Jag kanske ska våga byta över till hybrid.
Men nu har det blivit
en politik som inte ger samma snabba effekt som det gör att gå till bilaffären, säga här får ni en bonus på 80 000 kronor och se till att fler vill köpa nya elbilar. Så det beror ju på vad det är man mäter gentemot.
Nu har det ju blivit ett glapp här, att laddstolpsinfrastrukturen har byggts ut ganska snabbt, men antalet elbilar ökar inte som det har gjort tidigare. Och de som har satsat pengar på att bygga laddinfrastruktur, de måste ju ha kunder, det måste ju vara någon som laddar, annars finns det ju ingen affär där, så att säga. Det behöver ju gå i takt. Nu kommer ju ni med en ny elbilspremie här. Den ska träda i kraft om några veckor bara. Och då är tanken att hushåll med, den är mer riktad, så hushåll med inkomster upp till 80% av medelinkomsten och som dessutom då bor i landsbygdskommuner eller där det är dålig kollektivtrafik, de kommer kunna söka den här och ta del av det här stödet. Vilken skillnad tror du det kommer göra med den här nya premien?
Jag hoppas ju att det här är ett sätt som vi kommer jobba framöver. Att vi faktiskt ser till att inkludera de som känner sig rätt långt bort ifrån det här klimatarbetet. Som kanske ser det som ett hot mot deras sätt att leva och deras möjligheter i livet. Så att jag tycker ju den här nya elbilspremien är ett bättre sätt att hantera än att subventionera fabriksnya elbilar. Och jag tror också att det är viktigt att ha med sig framåt. Att man faktiskt fokuserar på att inte upprätthålla höga priser. Nu ska vi inte fastna för mycket i det här, men det finns ju rätt många företag som också tjänar mycket pengar på klimatkris, på oro, på att alla politiker vill satsa mycket skattemedel. Och jag vill inte upprätthålla deras höga vinstmarginaler. Jag vill minska utsläpp. Och ett sätt att göra det är ju just att se till att vi också fokuserar på förutsättningar för elektrifiering. Inte att liksom subventionera nya elbilar alltid. Och om man tittar på statistiken, då ser man ju faktiskt att det stämmer helt det du säger. Att både nybilsförsäljningen sett till att vi sänker priser, men också plocka bort förra elbilsbonusen påverkar hur mycket man köper elbil i Sverige. Men Sverige är fortfarande näst bäst i hela EU på att köpa elbilar, att köpa rena bilar. Det är bara Danmark som ligger före, så att vi kämpar på. Men det är sant att det får ju såklart en effekt när man plockar bort en reform och sen ska ersätta den med en annan. Ibland tar det lite tid att hinna skörda frukten av sitt arbete också. Mm.
För några år sedan då, så låg Sverige i topp i den internationella klimatrankningen CCPI. Men under den här mandatperioden så har Sverige tappat 8 placeringar där. Och det är framförallt den förda klimatpolitiken som du då är ansvarig för som drar ner det här betyget. Är det inte viktigt att ett land som Sverige tar en ledarroll här om man har förutsättningarna?
Om det är några nördar som lyssnar så kan de ägna lite tid åt att gå in och kolla vad CCPI är för slags granskning. Personligen föredrar jag att titta på utsläppsstatistiken där Sverige även det här året 2024 som är det enskilda året och utsläppen ökade hade lägst utsläpp per person i hela EU. Sverige är jättebra på att ha låga utsläpp. Vi är bäst i EU på att ha låga utsläpp per person.
Men då måste jag få säga för det här säger du ofta att vi är bäst i EU, att vi har bäst i ju även 2024 och det stämmer ju. Men att vi var det beror ju på att vi har en tradition i Sverige av att ha väldigt ren el. Vi valde för tiotals år sedan att välja bort oljan och satsa på kärnkraft och vattenkraft och vi har haft väldigt goda förutsättningar för att ha låga utsläpp i Sverige. Och det här att vi är bäst i EU, glappet till de andra EU-länderna har minskat under er mandatperiod. Så är det så mycket att skryta med att vi var bäst i EU fortfarande när de knappar in på oss. Vi har blivit sämre.
Ja, det är självklart ett problem att vi blir sämre. Men jag tycker det är viktigt att ha med sig. För narrativet som jag möter ute, det är oroade företag, oroade ungdomar som har den här bilden av att varje år har utsläppen ökat under vår mandatperiod. Regeringen slaktar klimat- och miljöbudgetar och massa andra saker som faktiskt inte stämmer. Sverige är fortsatt bäst i EU på låga utsläpp. Det stämmer som du säger att det är inte minst på grund av att mitt parti Liberalerna var med och kämpade för kärnkraft istället för kolkraft och oljeimporter under 70- och 80-talet. Och det kräver ju att vi fortsätter exempelvis bygga ut vår kärnkraft, vindkraft och se till att ha ett rent elsystem, för det är grunden. Men det du nämner med att liksom, de här rankingarna visar att vi sjunker. Flera av de här rankingarna tycker ju att kärnkraft inte är ren el. Flera av dem tycker det är jättedåligt att vi plockar bort den här subventionen av fabriksnya elbilar, men tittar inte på att vi ersätter den med ett stöd särskilt riktat mot folk som har långt till kollektivtrafik. Så att det är ju ett perspektiv som jag tycker blir lite enkelt att titta på. Samtidigt tycker jag det du säger är helt rätt, att liksom, vi ligger ju före och då blir det en annan situation. Och jag brukar säga att Sverige har ju lite plockat de lågt hängande frukterna och nu har vi kommit till den lite svårare biten som snarare handlar om hur vi ska se till att stålindustrin blir ren, hur cementindustrin kan koldioxidkompensera, hur transporterna ska ställa om till eldrivet, medan mina kollegor mycket jobbar med hur de ska få ren värme i sina fastigheter och ren el och fasa ut kol.
Tiden går
fas.
Fort här, men jag vill hinna blicka lite framåt också. Vi har ju ett val till hösten här och du har ju flera gånger påpekat att du måste få ihop Tidöpartierna här bakom klimatpolitiken. Hur mycket annorlunda hade klimatpolitiken blivit den här mandatperioden om du och Liberalerna fått bestämma själva?
Absolut annorlunda. Vi är ju 4 partier som ska komma överens och jag fick ju lägga ungefär 9 månader där i starten på att förhandla så att Sverigedemokraterna ställde sig bakom Sveriges klimatmål och det tycker jag är bra att de numera gör. Vi hade också en utredning som plockade fram en klimatstrategi för Sverige. John Hassler skrev den och den arbetar vi vidare med. Och samtidigt så har vi ju också det här fantastiska initiativen från Miljömålsberedningen där samtliga partier har ingått och där man nu föreslår ett nytt elektrifieringsmål som Liberalerna ser fram emot och ta vidare. Jag tycker liksom att Sverige behöver stabilitet och jag tror att jag och många med mig har ju varit oroliga och tveksamma över hur ett sånt här samarbete ska fungera, inte minst i klimat- och miljöfrågorna. Men vi märker ju nu att vi har den största skolbudgeten någonsin i år. Vi har större klimat- och miljöbudgetar än de rödgröna, men också kommit bort från det här med regeringskriser och fallna budgetar. Så jag hoppas ju att det här stabiliteten som vi har byggt upp också för klimatpolitiken är någonting som vi tillåts bygga vidare på efter
valet. Men hur frustrerad har du varit i det här samarbetet, i Tidösamarbetet, när du ska slåss för dina frågor så att säga? Vi ser ju här resultatet av hur det har gått med utsläppen och att nå målen, att vi ser ut att missa alla mål. Hur frustrerande har det varit?
Hade vi haft lägre mål som vi når hade ju inte jag tyckt att det är bra, så att jag är inte särskilt upprörd över det, utan jag fokuserar ju på att jag med den här regeringen kan få förutsättningar att bygga kärnkraft. Det är en enskild.
Men kärnkraften ligger långt fram i tiden.
Det gör också havsbaserad vindkraft, men det är ingen som säger så om den. Så att det är, vad är det viktigaste för klimatarbetet? Jag menar att det är elektrifiering. Elektrifiering bygger på att vi inte får ett maktskifte där man stoppar de planer på kärnkraft som finns. Och därför är jag helt övertygad om att den här stabila regeringen som är borgerlig, den är långt bättre för klimatet än den kortsiktiga rödgröna regeringen som bara fokuserar på dyrare pris vid pump.
Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister, tack för att du kom till lördagsintervjun.
Stort tack.
Nu har vi med oss Daniel Värjö, reporter på Sveriges Radios klimat- och miljöprogram Klotet. Du har lyssnat här på intervjun. Vad tyckte du var mest intressant?
Alltså problemet för Romina Pourmokhtari som klimat- och miljöminister är ju att utsläppen har ökat tvärt emot hur de borde gå. Och hon har ju blivit mer öppen om att det är sånt med klimatpolitiken som inte har blivit bra. Hon hade velat haft en utsläppsbudget där då man inom Tidösamarbetet hade kommit överens om hur mycket koldioxid som får släppas ut under mandatperioden. Men det säger hon att hon inte fått något gehör för. Och sen säger hon också att hon inte hade velat haft en fullt så låg reduktionsplikt som de andra partierna ville ha.
Mm. Vi pratade en del om priset på fossila bränslen när man tankar. Kommer det bli dyrare eller inte att tanka?
Ja, EU ska införa ett nytt utsläppshandelssystem där transporterna ingår. Och själva syftet med det är ju att minska utsläppen inom bland annat transportsektorn. Man sätter ett tak för hur mycket utsläpp det får bli. Och då behöver de fossila bränslena minskas. Och det kan man ju då göra på olika sätt, antingen genom att de blir dyrare eller genom att man blandar in mer biobränslen, det här man kallar reduktionsplikten. Och då har det ju hittills blivit att bensin och diesel har blivit dyrare, och de flesta experter är eniga om att fossila bränslen måste bli dyrare för att de ska förbrukas mindre. Men här så säger Romina Pourmokhtari att om Sverige gör det vi ska, då behöver det inte bli dyrare. Och med det menar hon att om vi elektrifierar bilflottan mycket snabbare, att vi tar bort förbränningsmotorbilar från vägarna och har betydligt fler elfordon, då behöver det inte bli dyrare med bensin och diesel. Men annars så blir det dyrare. Men hon vill inte säga hur mycket dyrare det kan komma att bli.
Fanns det något annat här? Hon vill inte säga hur mycket dyrare bensin och diesel kan komma att bli. Men var något annat du tänkte på att hon inte ville svara på?
Ja, alltså problemen för den här regeringen har ju varit att utsläppen har ökat av deras politik helt enkelt. Och det andra problemet har ju varit att man inte haft åtgärder som kompenserar för den här utsläppsökningen fullt ut. Och även om vi får höra nu åtgärder som den här nya elbilspremien som kommer nu i vår, och att Romina Pourmokhtari vill ha ett mål för elektrifieringen av transporten, så har vi inte ännu fått ett svar på hur det här ska gå till. Det kom en utredning i maj, styrmedelsutredningen, där det ska komma en rad med förslag. Men det är ju väldigt sent under den här mandatperioden, och det är frågan om det går att genomföra någonting den här mandatperioden som faktiskt också minskar utsläppen lika mycket som de har ökat. Och sen en annan sak också, du frågade ju, eller Romina Pourmokhtari lyfte gärna fram att de är den regering som lagt mest pengar i budgeten för klimat. Och då frågade du om hur effektiv klimatpolitik det är då när utsläppen faktiskt har ökat under mandatperioden, och det så svarade hon inte riktigt på, utan hon gick vidare från den frågan.
Till sist då, vad fick vi veta om hur samarbetet mellan Tidöpartierna funkat?
Men hon är inte nöjd med allt hur det har blivit, och hon säger ju också att om Liberalerna hade fått bestämma så hade det blivit en mer ambitiös, skarpare klimatpolitik. Och nu är det ju valtider, mandatperioden är snart slut, så det kan ju handla om att hon vill positionera Liberalerna inför valet. Men då ska man också komma ihåg att inför förra valet 2022 så hade ju Liberalerna en mer ambitiös klimatpolitik än de andra partierna i Tidösamarbetet.
Det säger Daniel Värjö, reporter på Sveriges Radios klimat- och miljöprogram Klotet. Ekots lördagsintervju produceras av Maja Lagerkrans, tekniker var Fabian Begnert, och nästa vecka då är Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin gäst. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat.